För 2 år sedan var jag så vilsen, så uppjagad, så orolig, rädd, deprimerad, skamsen och så vidare. Jag visste inte längre vem jag var. Om jag inte lyckas fullfölja mina studier, vem är jag då? Om jag inte klarar av att vara mamma, fru, vän, vem är jag då? Numera känner jag igen mig själv allt oftare. Jag är klokare, modigare, starkare och svagare och bättre på alla sätt och vis. Jag är snällare mot mig själv, vilket jag aldrig lärt mig vara innan. Jag gillar fortfarande inte konflikter, men det värsta som kan hända är inte längre att någon tycker illa om mig eller inte håller med. Jag har rätt att vara jag. Och jag har framförallt rätt att fortsätta utforska vem jag är utan att skämmas över de oupptäckta sidorna hos mig. Det är väl det livet handlar om. Upptäckt.
Så här skriver Tildas tillvaro under hashtaggen Hjälp jag utmattad på Instagram.
Mm, vi är så himla glada att ni har delat er berättelser både i min bloggs kommentarsfält och på Instagram under hashtaggen Hjälp jag utmattad, och även på Twitter har vi sett uppdateringar.
Och det funkar så att man kan egentligen skriva vad man vill, bara man då sätter hashtaggen där.
Mm.
Hashtag hjälp jag utmattad.
Mm, precis. Jag hade ju en tanke med den här hashtaggen i samband med att jag släppte boken. Och det var just det, att bryta stigmat kring utmattning. Man tycker kanske att det inte borde vara något sånt skamligt med den här sjukdomen, eftersom den är så pass vanlig. Men när vi pratar med utmattade, och det upplevde både du och jag själv också, så hör man ofta den berättelsen att man vill inte berätta vad man var sjuk i, man vågade inte, läkare kanske misstrodde den. Väldigt många känner också när man utmattar mål på att bli galen. Håller jag på att bli sjuk i huvudet helt? Håller jag på att tappa det? Vi hade ju varandra när vi var utmattade. Men jag läste också mycket bloggar och berättelser från personer som var utmattade, just för att det hjälpte mig att få liksom perspektiv på det jag upplevde och se att jag höll inte på att bli galen, utan så här är det för alla som är utmattade. Det var en tröst.
Det var ju så för dig och mig att vi hade ju känt varandra ungefär 10 år. Mm. Eller lite mindre då, för det här är ju ungefär 3 år sedan när vi båda blev sjuka. Men vi hade ju känt varandra i flera år och yrkesmässigt haft kontakt mycket. Gjort och många olika saker ihop. Men då mot slutet, ju sjukare vi blev, så drog vi oss ju tillbaka båda två socialt. Och jag kommer ihåg att jag skickade sms till dig så här. Saknar dig. Och så utropstecken. Och så hoppades jag att du inte skulle svara så här. Ja, men vad bra att du saknar mig. Du kan ju göra någonting åt det. Vecka 21, hur har du det? Ska vi styra ihop något? Eller hur är det i sommar? Vilken vecka ses vi? För det hade inte jag fixat då. Precis när jag var sjuk så var du också sjuk. Och så hördes vi på telefon. Och jag kommer ihåg att jag berättade för dig att jag var sjuk. Och då så viskade du nästan liksom. Va? Men jag är också utmattad. Lite sådär skamset som flera av de här berättelserna som vi har fått in under hashtag hjälp jag utmattad vittnar ju om det. Att det finns liksom en skam och skuld i det här.
Ja.
Men herregud, var och varannan människa blir utmattad nu för tiden.
Exakt, och sen tänker jag att det är ju så hemskt. Så är det med alla saker där man på ett sätt är ett offer för omständigheter och sen skäms och inte berättar. För då hamnar ju också all skuld på en själv. Jag tänker att det är valår i år. Alltså det här är ju frågor som behöver komma på agendan, därför att vi har ett arbetsliv som gör väldigt många människor utmattade. Det är någonting liksom grundläggande fel med hur vi har konstruerat vårt liv i moderna Sverige idag. Så det här är viktiga frågor att lyfta, och därför så hoppas vi att fler ska vilja dela berättelser. Kan du läsa någonting som någon läser?
Ja, det ska jag gärna göra. För att det som vi märkte var ju att när vi började prata om utmattning i podden. Mm. Det var ju inte tänkt att det här skulle vara en utmattningspodd, och det är det ju egentligen inte heller. Det kan ju handla om fan vad som helst den här podden. Men det vi märkte var ju då att flera av er som lyssnade, ni visade så tydligt att det här vill vi höra mer om. Mm. Och ni fick oss ju att skriva boken, som ju går ut väldigt mycket på att dela berättelser, och självklart då hashtaggen. Så här skriver Glasgrodan under den. Jag läser valda delar. Jag minns första gången jag fick ett allvarligt symptom. Jag var mammaledig. Skulle få iväg ena barnet till 15 timmars på förskolan. Jag sprang upp på morgonen och ut i vardagsrummet. Det var som att någon slog mig med en stekpanna i huvudet. Plötsligt visste jag inte vad jag skulle göra. Jag satte mig på golvet. Krälade till soffan. Vad var jag? Vad gjorde jag? Det kändes bara tomt i huvudet. Jag var liggandes på soffan i 3 dagar. Sen var jag igång igen. Jag märkte hur jag började bli glömsk. Glömde min kod i bankkortet och så vidare. dolde såklart hur jag mådde, liksom allt annat. Jag insåg att jag befann mig i en nedåtgående spiral som jag inte orkat ta mig ur. Runt min 22-årsdag började jag stamma väldigt mycket för första gången i mitt liv. Ibland var det så illa att jag inte fick fram ett ord alls. När talet hade varit påverkat ett tag började jag tappa kontrollen över min kropp. Ett tag kunde jag inte röra kroppen när jag vaknade på morgonen. Jag försökte få kontroll över benen och armarna, men det bara gick inte. Lyckades inte få fram ett ord över läpparna. Och jag har valt att läsa den här berättelsen för jag känner igen mig så himla mycket i det här.
Mm.
Alltså, min förmåga att prata försvann. Och det kan man faktiskt höra, eller jag kan i alla fall höra det i de första poddavsnitten, att flytet i vårt prat inte är lika bra som det är nu.
Vilken vansinnig grej att starta egentligen en podd när man precis blivit utmattad.
Fast vi behövde leka.
Vi behövde det, men jag tänker att det hade varit bättre att göra typ tv eller något, för det är ju helt röstdrivet att man kan liksom hålla ett resonemang och att det blir bra. Och det ju skitsvårt för oss i början.
Det blev ju väldigt långt inspelat material då. Mm. För att vi kunde tappa tråden när det var så här, mitt i en mening så avbryter vi oss själva. Liksom. Mm. Eller jag avbryter mig själv och börjar om med en annan mening och sådär. Det är helt hopplöst. Det kanske jag redigerar bort mycket av hur det lät. Men ja, nej, så hör jag ju fortfarande att det är.
Mm.
Att när jag lyssnar på när vi spelar in så kan jag tänka, men berätta bara en mening och gör punkt, börja, sluta. Men det är mycket sådana här utsnirklande som utflykter och så tappar jag bort mig. Det är ganska plågsamt att lyssna på sig själv ibland när vi har dagar när vi mår sämre.
Nej, men det här som glasgrodan på Instagram då beskriver tycker jag är, jag blir väldigt ledsen. Dels att, ja, men, att förlora talet, det känner faktiskt jag också igen. Och jag minns att när jag skulle, att det kunde bli så att jag kom och frågade mig någonting och jag kunde inte svara. Och istället för att säga typ jag vet inte, så bara tittade jag på honom som med gapande så här fiskmun och bara och så bara vände mig om och gick.
Ja.
Jag förstår du liksom att leva med honom och bara, du hämtar dig på dagis eller? Så bara går de iväg. Bara. Det är helt sjukt.
Ja, men jag tyckte det var intressant när vi blev intervjuad i Stockholm i samband med boksläppet. Mm. Då kom vi in på den här saken med att talet kan försvinna. Mm. Och då frågade journalisten, men Erika, du satt alltså i radiosändning och tappade talet. Och så var det ju flera gånger för mig. Det var ju då jag själv sa så här, jag måste nog sluta sända. Jag uppfattade ju inte att jag var på väg mot utmattning. Jag tänkte bara att jag hade blivit dålig på att sända.
Mm.
Jag har tappat det, jag förlorar förmågan ungefär. Och det var ju så att min arbetskamrat fick ju då rädda mig. Så där kan det bli, i och för sig, för att man ibland tappar man bort sig. Men det hände ju rätt ofta för mig. Jo, och när vi då var i Stockholm och pratade om det här så beskrev både du och jag det på samma sätt.
Mm.
Fast jag aldrig hade hört din berättelse förut. Du sa att det här kändes som att det blev bara en vit ruta.
Mm.
Och journalisterna frågade, men fick det inte din panik då, Erika, när du satt i sändning? Men jag fick inte panik, jag kände bara, nu blir det fel. Men eftersom hjärnan, det var mer som att hjärnan bara stängde av och gjorde en omstart. Så den kunde inte heller tänka, panik, 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 nej, hur ska vi lösa det här? Som om man känner sig att man får yrsel eller overklighetskänslor. Då är det ju, då tänker man ju samtidigt.
Mm.
Men under de här vita rutorna som du kallar det, då stänger det bara av.
Mm.
Så det blir heller inte riktigt obehagligt först efteråt.
Förrän efteråt man
bara, de där 3 sekunderna eller vad det är.
Vart var jag? Varför sa jag? Alltså, jo, precis.
Ja. Det är verkligen en känsla av att tappa kontrollen.
Ja, verkligen. Och nästan som att man är lite... Jag har en släkting som har epilepsi, så här barnepilepsi. Och hon kan bara liksom mitt i mening fastna med blicken och försvinna iväg. Och man ser, hon är inte där. Och sen så sönder hon tillbaka igen så här. Och hon vet nästan inte ens om att hon har varit borta. Och lite jag kan känna igen mig det där. Fast inte riktigt samma sak, men att jag också bara... Det är som att jag bara... Klipp! Ja. Så bara är vitt. Eller tomt, eller vad fan det nu är.
Ja.
Innan man kommer tillbaka igen.
Och det du menar med vit ruta är som att det skulle vara en film. Mm. Som man spelar upp medan man pratar.
Mm.
Och sen när då den här pausen kommer så blir det bara... Här var inlagt en vit ruta.
Mm.
Ingenting kommer.
Ingenting kommer.
Inget precis. Tal, inga tankar, ingenting.
Nej.
Och sen är man tillbaka igen.
Men jag tänkte också på det, om det hon sa, att hon fick en varning, eller liksom kroppen. Hon hamnade i soffan i 3 dagar. och sen bara upp igen. Och det är så där man har hört flera berätta om att det blir ju så att man lyckas. Man kanske får någon sån här riktig varning om man hade tagit den på allvar. Men man lyckas ändå, fast kroppen säger till en, starta om igen och försöka ett litet tag till. Och för varje sån omstart du lyckas med och tycker att du är lite nöjd över att du lyckas med, desto värre blir som kraschen, tänker jag.
Ja. Det som tog i min mage, det som glasgrodan gjorde under hashtag hjälp utmattad, är att hon också lagt in en bild på sina, ja men så här, fina liksom vårbarn, en solig dag, och de är små. Och jag känner igen det där så väl. Hon skriver att det här, bild från min jobbiga tid. Och det tycker jag är smärtsamt, att se bilder från, ja men, barn, småbarns tid. Mina barn var inte riktigt så små som hennes, men att jag minns det. Och den där dagen mådde jag säkert dåligt. Men det är ändå bra att jag tog en bild.
Mm.
Och när vi sitter, när de ser så glada ut i den här karusellen och jag står och bara tänker, helvete, min ena öronproppa har åkt ut. Jag kommer måste gå härifrån, jag klarar inte av att vara här, för det är så mycket ljud. Att jag tror att kanske jobbigaste biten att bli utmattad i är på något sätt ändå det här föräldraskapet.
Mm. Det är så skamfyllt på ett annat sätt också.
Man känner att det är svårreparerat.
Mm. Och det är också det som ska ge en mest glädje och återhämtning också på något vis. Är där och gör det värre på något vis. Men jag tänkte på det idag när vi spelade in den här podden, så är en fin vårdag och jag cyklade till tåget när jag skulle ta tåget in till stan och träffa dig. Och så bara kände jag mig först så glad. Bara jag har lämnat mina barn och de är friska. Och sen så satt jag mig och väntade på tåget. Det var i god tid. Så jag satt och la bort telefonen, satt i fågelkvittet och blundade. Och kände bara, men åh, jag känner att för första gången på flera år känner jag att jag är riktigt glad över att det är vår. Och att jag vågar bli glad. För jag, efter utmattningen, så var jag också väldigt deprimerad. Vilket jag inte riktigt förstod, men så att jag har varit solo, då har jag nästan fått panik, för jag kände att jag borde vara glad, varför kan jag inte vara glad för det här, varför det är så, ja, och nu bara, jo, men jag är glad. Det är väldigt skönt att känna att det blir bättre, att det kommer tillbaks och att man kan sitta en dag i tåg, i väntkuren, vad heter det, vit ruta ska jag bara säga nu. Och vänta på tåget och känna att vad härligt det är.
Mm. Kuren på perrongen, vi förstår vad du menar. För dig som bor i södra Sverige kanske tänker, är det här poddavsnittet inspelat för 4 månader sedan? Nej, våren kommer bara väldigt mycket senare till Västerbotten. Vilken vill du läsa nu?
Ja, men nu vill jag läsa den här. Jag undrar, måste läsa den tyst en gång först. Ja. Eller ska jag läsa den på?
Då tar vi en paus och så kommer vi tillbaka. Mm. Är du redo nu?
Mm.
Och du får säga vad hon heter, hon som har skrivit det. Om det nu är en hon förresten.
A Soul for Life på Instagram berättar så här. Det här är en så viktig bok om en sjukdom som växer lavinartat och som det inte kan pratas nog om. Jag har själv varit där. Efter IVF-behandlingar, adoptionsutredning och en socialsekreterare med ett hjärta av sten som fullständigt höll på att knäcka mig. Då, för några år sedan, var jag i sånt stort behov av sjukskrivning från mitt eget liv. Men just då gick det inte, av rädsla för att vi inte skulle ses som bra adoptionsföräldrar, då längre sjukskrivningar inte riktigt är okej att ha med sig bagaget. Jag gick runt med daglig migränhuvudvärk, hjärtklappning, svårt att andas och ständigt sockerdrickspirr i ansiktet, händer och fötter. Jag grät dagligen, hade noll energi och orkade inte med att umgås med en enda människa. Att jag bara tog mig igenom den här tiden är otroligt, men det har satt sina spår. Jag har fortfarande svårt för mycket ljud, för mycket intryck och är i stort behov av återhämtning för att fortsätta vara hel. Annars mår jag bra och vet vart mina gränser går. Vår flytt ut på landet har dessutom gjort underverk för min energi. Och så berättar hon vidare om hur hon lever där och att det är naturen kan hjälpa henne på traven.
Det känner du igen?
Mm, det känner jag igen väldigt väl. Men jag tänker, det här är så så fruktansvärt sorgligt att man inte kan få sjukskriva sig heller av olika anledningar. Det här att, liksom, att tanken att det ska ligga in i fatet, att man har varit utmattad eller sjukskriven. Och också försöka rycka upp sig och bita ihop, för det är ju nästan, det kan man ju som inte. Och det är ju, om man ska tänka på, om man inte får säga till någon som är utmattad, så är det ju saker av den, i den stilen, typ ryck upp dig, eller det här, bara ta i lite hårdare tag, det kommer nog att kämpa lite mer, för att det som är problemet är att man har gjort det jättemycket, för mycket.
Du som är ny lyssnare och kanske hör en underbar podd för första gången, så ska jag bara förklara att Klara precis tappade en penna, det var det som small. Men det var inte det jag skulle säga, utan att den här boken som
A Soul for Life refererade till.
Precis. Det är alltså boken Hjälp, jag är utmattad, som jag och Klara har skrivit tillsammans och som kom ut i april. Jag skulle vilja ta en helt annan typ av kommentar på Instagram. Och där skriver Tant Kantarell om, ja, dels är det en bild när hon sitter på balkongen, och så skriver hon att hon sitter där i 24 graders värme och läser. Att läsa är nästan alltid återhämtning för mig. Ibland är boktraven så hög så att det kan kännas stressande, men för det mesta är det inte det.
Mm.
Och det där tycker jag var så typiskt, för att så där kan det verkligen vara för mig, att det är så olika på dagar.
Mm.
Ibland är det som är, det som är roligt och härligt, då kan jag njuta verkligen av det.
Mm.
Och så nästa dag, då kan det vara, oh fy vad jobbigt det där känns.
Mm. Ja, så är det ju verkligen.
Ja. Vad kan vara sådana saker för dig?
Nej, men det kan ju vara allt ifrån att sätta igång och baka, vilket ger mycket energi, men kan också bara sluta med att jag blev jättetrött. Eller att vara med en kompis, eller ordna middag till ett gäng vänner.
Ja, de där sociala grejerna är typiska exempel egentligen. Det kan ju vara det som är det bästa bästa.
Mm.
Och ibland är det ju så att det som ger energi tar energi.
Mm.
Och ibland precis tvärtom. Mm. Jag kan ju också så känna att jag ibland har bromsat mig för själv för mycket på socialt roliga grejer. För att jag tänkt, nej, men det där brukar jag inte må bra av. Mm. Och sen så tänkte jag, men jag testar gör det ändå. Wow! Då blev det jättebra och jag fick supermycket energi. Jag tycker också det var roligt, en annan som hade lagt ut en lite liknande känsla som Tant Kantarell. Det var en, hon hade tagit ut en vävstolsbänk i solen. Alltså gett den en ny funktion. Och jag tänkte så mycket att det här är verkligen så här plats för återhämtning. Och jag har alltid tänkt på det som en, alltså att man gör det som en, alltså en mental plats för återhämtning. Att man tar paus en stund eller så. Men hon hade ju dessutom gjort det rent fysiskt. Hon hade tagit en träbänk, någonting som man kan hålla i handen och skapat plats för återhämtning. Jag tyckte jag blev så glad när jag såg det.
Mm.
Hurra!
Ja,
för vävstolsbänken. Mm. Jag ska också skaffa en sån.
Mm. Jag skulle vilja läsa en till text bara. By Little Nea på Instagram. En paradox är att man går från att se sig själv som en stark, frisk person som alltid kan ta i lite mer, tills dagen du blir sjuk i en sjukdom du inte vill veta av och inte vill ha med att göra, inte bett om eller någonsin trott dig kunna drabbas av. Enda sättet att börja bli frisk från den är att acceptera den jäkla sjukdomen och dess begränsningar, vilket du antagligen känner ett stort motstånd till. När du accepterat sjukdomen gäller det att ta hänsyn till den i ditt fortsatta tillfrisknande. Men, stort men, du får inte fastna i en offerroll eller i bilden av att du är sjuk och ömtålig människa. För då kommer du aldrig att bli frisk. Du ska utmana dig själv, men inte ta i så att du spricker igen. Du ska framåt, inte tillbaks, bli frisk, men inte så pass att du riskerar att falla dit igen. Du ska inte vara ett offer och tycka synd om dig själv, men ändå aldrig någonsin mer ignorera riskerna. Lycka till!
Ja, så där är det ju.
Mm.
Det påminner mycket om det man inom KBT kallar för exponering. Mm. Alltså att man i lagom dos ska börja närma sig det som är jobbigt för en, helt enkelt. Det kan ju vara någonting som, i andra sammanhang som inte har med utmattning, kan ju handla om som är ormar.
Mm.
Ja, men då kanske man måste börja pilla på en dagmask.
Mm.
Nu kvinnogissar jag lite här, för jag vet inte alls om det är just så det går till med, om man har fobi för något. Men det är ju det att det som har stressat den kommer man ju kanske aldrig i livet riktigt att kunna undvika. Om vi säger att det är kollektivtrafik till exempel. Det gillar inte du.
Nej.
Men du åker ändå tåg nu.
Ja, men det tåg tycker jag går bra. Men buss och sånt där och tunnelbana, det går inte för mig. Ja.
Men då är det kanske så att för dig är det på en lagom nivå med exponering då, att åka tåg nu.
Ja, precis. Men också det hon skriver här, att man ja, det är ganska jobbigt, för man måste tänka hela tiden på att man ska tillbaka, så man måste våga pressa sig, men hur mycket ska man pressa sig då, och tänka om det blir för mycket, och så den här känslan av att liksom lite skyll dig själv, det är bara du som kan lösa det här, och det är ju på ett sätt det hur mycket hjälp och stöd man än får av omgivningen och arbetsgivare och allting, så ramlar du till slut huvudansvaret på en själv, och det är ju ganska jobbigt, men det är också, betyder också att man själv har makten. Så man, det är både liksom ett tungt ansvar men också en möjlighet.
Det känns ju precis tvärtom, som att man är maktlös och liksom är offer för sina egna begränsningar. Mm. Men jag tänker att du inte skulle kunna åka tunnelbana i Stockholm idag betyder ju inte att du inte gör det om ett år.
Exakt, och betyder inte att jag måste vara sur för det. Jag bara löser det på ett annat sätt när jag är i Stockholm. Alltså det är inte, man kan tänka på det som att man är ett offer då för att inte kunna åka tunnelbana, eller som att jag tar makt igenom att bestämma att jag tar en taxi eller en buss, förstår du?
Mm. Men jag tycker att man får inte vara så hård med sig själv. Jag har ju börjat göra mycket mer utflykter än vad jag gjorde tidigare. Jag har inte tänkt kanske så mycket att jag har makten, men kanske mer så att jag har möjligheten att testa.
Mm.
Och då testar man, då måste man ju bara acceptera att ja, men det är inte säkert att det lyckas, och det är inget misslyckande. Nej. Alltså det, är det där ordet lyckas är knepigt eftersom det ligger så nära då att man tänker jag lyckades inte, jag misslyckas. Mm. Men det är så här, ja, men jag vågade testa och nu har jag lärt mig att nej.
Det var för tidigt.
Det var inte för mig nu, men kanske om 3 månader, 1 år, 2 år.
Precis. Det är viktigt att våga utmana sig i lagom dos efter en utmattning.
Mm.
Och vi är jätteglada för alla er som har vågat dela era berättelser och utmana med det. Och dela mer på Instagram och blogg och Facebook och överallt. Tack för att ni gör det, och fortsätt gärna dela. Vi läser allting och vi försöker svara på så mycket vi bara kan.
Så du som inte har tittat där och varit in, gör det på Instagram eller Facebook eller var du nu vill gå in. Hashtag hjälp jag utmatta, där finns det väldigt modiga, fina människor som har delat sina berättelser, och har du inte läst dem så tror jag att du kan ha stor nytta av dem.